Jag påminner om det som är grunden för vår förståelse av Saltarens profetiska dimension. Att förbundet mellan Jesus och Israels folk betyder att Jesus upprepar Israels historia i sitt liv. Israels historia före Kristus, så att säga. Men att Israels folk också upprepar Jesu liv efter Kristus. Jesus är i Egypten, för folket var i Egypten. Jesus vistas i öknen, till folket vistades i öknen. Men omvänt, Jesus går mot sin vedermöda på Golgata i Jerusalem. Israels folk går mot en vedermöda i Jerusalem. Och nu ska vi läsa, vi läste ju förmiddags om Jesu, vad Saltaren har att säga om Jesu vedermöda. Nu ska vi läsa om Israels folk, och vi ska börja med den 44:e psalmen. Den har en ganska blek titel i våra svenska bibelöversättningar. Det står en bön om beskydd. Jag skulle hellre vilja skriva en psalm i Auschwitz. Du kan ju ha den rubriken i åtanke när vi läser den här psalmen. För sångmästaren av Koras söner en sång. Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat om det för oss, om den gärning du gjorde i deras dagar, i forntidens dag. Det var du som med din hand utrotade hedningarna, men planterade dem. Du fördärvade andra folk, men dem lät du utbreda sig. Du inte med sitt svärd intog det landet, och deras egen arm gav dem inte seger, utan din högra hand och din arm och ditt ansiktes ljus, du hade behag till dem. Du, densamme, är min konung och Gud, så tillsäg nu Jakobs seger. Med din hjälp kan vi stöta ned våra ovänner och i ditt namn förtrampa våra motståndare. Ty inte på min båge förlitar jag mig, och mitt svärd kan inte ge mig seger. Nej, du ger oss seger över våra ovänner, och dem som hatar oss låter du komma på skam. Gud, lovar vi alltid, och ditt namn prisar vi evinnerligen. Och dock har du nu förkastat oss och låtit oss bli till skam, och du drar inte ut med våra herrar. Du låter oss vika tillbaka för ovännen, och det som hatar oss tar sig byte. Du låter oss bli uppätna som får, och bland hedningarna har du förstrött oss. Du säljer ditt folk för ett ringa pris. Stor är inte den vinst du har gjort på det. Du låter oss bli till skam för våra grannar, till spott och hån för dem som bor omkring oss. Du gör oss till ett ordspråk bland hedningarna. Du låter folken skaka huvudet åt oss. Hela dagen är min skam inför mig, och blygsel höljer mitt ansikte. När jag hör smädarens och klandrarens tal, när jag ser fienden och den hämndgirige. Allt detta har kommit över oss, och vi har dock inte glömt dig, ej heller svikit ditt förbund. Våra hjärtan avföll inte, och våra steg vek ej av från din väg, så att du därför har krossat oss i schakalers land och övertäckt oss med dödsskugga. Om vi hade glömt vår Guds namn och uträckt våra händer till en främmande Gud, mån inte Gud skulle ha utransakat det, han som känner hjärtats hemligheter. Nej, för din skull blir vi dödade hela dagen och blir betraktade som slaktfår. Vakna upp! Varför sover du, Herre? Vakna! Förkasta oss inte för alltid! Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och trångmål? Se, vår själ är nedböjd i stoftet. Vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Stå upp till vår hjälp och rädda oss för din nåds skull. Vi ska läsa två psalmer till. Den 83:e psalmen. Den psalmen vi nu läste, den handlar ju uppenbart inte om Messias. Det är hela tiden ett vi som talar. Och vi känner inte riktigt igen situationen på Golgata. Utan vi anar tydligare den eviga antisemitismen som blommar ut emot det utvalda folket. Och till tredje psalmen. En sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte så tyst. Tig inte och var inte så stilla, o Gud. Du ser dina fiender larmar och de som hatar dig reser upp huvudet. Mot ditt folk hyser de listiga anslag och rådslår mot dem som du beskyddar. De säger, kom, låt oss utrota dem. Så att ej mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. Ty enigt rådslår de med varandra. De sluter mot dig ett förbund. Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal och Ammon och Amalek, filisterna tillsammans med den som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till den. Han har lånat sin arm mot Lots barn. Gör med dem som du gjorde med Midian, som med Sisera och Jabin vid Kisons bäck. Dem som förgjordes vid enda år och blev till gödning åt marken. Låt det gå deras ädlingar som det gick Oreb och Seb. Och all deras första som de gick Seba och Salmunna. Eftersom de säger, Guds nejder vill vi inta åt oss. Min Gud, låt den bli som virvlande löv som strå för vinden. Lika en eld som förbränner skog och lika en låga som avsvedjar berg. Må du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Gör deras ansikten fulla med skam så att de söker ditt namn, o Herre. Ja, må de komma på skam och förskräckas till evig tid. Må de få blygas och förgås och må de förstå att du ensam bär namnet Herren, den högste över hela jorden. Här är vi grannfolken. Nu är vi i Mellanöstern. Förut var vi bland hedningarna. Nu är vi tillbaka. Det här är en psalm som mycket väl gick att läsa och recitera, låt oss säga en vecka före sexdagarskriget. När Nasser stod i Kairo och skrek och utropade det heliga kriget jihad. Och lät blockera Tiransundet. Ty då sades det överallt bland Israels grannar, nu ska vi driva dem i havet. Nu ska vi utrota dem. Nu ska vi göra oss av med dem. 94:e psalmen. Du hämndens Gud och Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Res dig, du jordens domare, vedergäll det högmodiga vad det har gjort. Hur länge ska de ogudaktiga, o Herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal, de förhäver sig alla ogärningsmännen. Ditt folk, o Herre, krossar det, och din arvedel förtrycker det. Änkor och främlingar dräper det, och faderlösa mördar det. Och de säger, Herren ser det inte, Jakobs Gud märker det inte. Märk själva, ni oförnuftiga bland folket. Ni dårar, när kommer ni till förstånd? Den som har planterat örat skulle han inte höra. Den som har danat ögat skulle han inte se. Den som håller hedningarna i tukt skulle han inte straffa. Han som lär människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att de själva är fåfänglighet. Säller den man som du, Herre, undervisar och som du lär genom din lag för att skaffa honom ro för olyckans dagar till dess de ogudaktigas grav blir grävd. Ty Herren förskjuter inte sitt folk och sin arvedel överger han inte. Nej, rättfärdighet ska åter gälla i rätten och alla rättsinniga ska hålla sig till den. Vem står upp för att försvara mig mot de onda? Vem bistår mig mot ogärningsmännen? Om Herren inte vore min hjälp så bodde min själ snart i det tysta.
När jag tänkte min fot vacklar, då stödde mig din nåd, o Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Kan fördärvets domarsäte ha gemenskap med dig? Det säte där man övar våld i lagens namn, där de tränger den rättfärdiges själ och fördömer oskyldigt blod. Men Herren blir för mig en borg, min Gud blir min tillflyktsklippa. Och han låter deras fördärv vända tillbaka över dem och förgör dem för deras ondska skull. Ja, Herren vår Gud förgör dem. Nu är det ju så här att framförallt Nya testamentet talar väldigt klart om att innan historien är slut ska det träda fram en furste som ska råda över alla folk. Hur det furstendömet kommer till stånd, om det blir genom att alla stater förhandlar bort sin suveränitet eller om det kommer till stånd genom utveckling, genom krig och sedvanlig politik, det får vi se. Det kommer i alla fall att bli en makt med väldigt stark ekonomisk makt. Uppenbarelseboken 18 talar om att hela det ekonomiska systemet ska tippa över ända på en enda dag. Och den som står i spetsen för det här kallas ju ömsom laglöshetens människa, ibland för antikrist och ibland för vilddjuret. Och han ska ju låta Guds folk få svälta för att han på det sättet ska vinna seger över dem. Vi ska slå upp i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel. Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hediska namn. Odjuret jag såg liknade en leopard, och dess fötter var som en björns, och dess gap som gapet på ett lejon, och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten. Man tillbad odjuret och sa, vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i 42 månader. Det är 3,5 år, en tid och tider och en halv tid. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Och vi hoppar till 16:e versen. Och det ser till att alla höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar får ett märke på högra handen eller på pannan, och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet, den som har förstånd ska tolka odjurets tal, till den människas tal, och talet är 666. Alltså ekonomisk krigföring bland annat mot det heliga. Vilka är nu det heliga? Ja, det är först och främst Israels folk. Vi hedna kristna, vi hör till Guds folk. Vi är, som jag sa igår, vi är judar i reserven. Och det betyder alltså att när det står här att det fick rätt att strida mot det heliga och besegra den, så befinner vi oss vid en tidpunkt då Israels folk är återsamlat till löfteslandet, och där det kan bli utbryta förföljelse av kristna i olika länder och krig emot Israel. Sakarja beskriver hur det här kan komma att se ut. Vi går till det 14:e kapitlet hos Sakarja. Vi måste ha lite baskunskaper innan vi återvänder till Saltaren nämligen. Sakarja 14. Se, en dag ska komma, en Herrens dag, då man i dig, i Jerusalem alltså, ska utskifta byte. Ty jag ska församla alla folk till strid mot Jerusalem, och staden ska intas och husen ska plundras och kvinnorna vanäras, och hälften av folket i staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden av det ska inte bli utrotad ur staden, till Herren ska dra ut och strida mot de folken så som han stred på drabbningens dag. Och han ska den dagen stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska rämna mitt itu mot öster och väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften av det mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska räcka ända till Asel. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen i Josias, Judas kungs tid. Då ska Herren min Gud komma, ja du själv och alla heliga med dig. Och det ska ske på den dagen att ljuset ska bli borta, till himlaljusen ska förmörkas. Och det blir en dag som är ensam i sitt slag och som är känd av Herren. En dag då det varken är dag eller natt, en dag då det blir ljus när aftonen kommer. Och det ska ske på den tiden att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska då vara konung över hela jorden. Ja, på den tiden ska Herren vara en och hans namn ett. Detta är Jesu återkomst. Och den inträffar alltså inte i vilken sorts situation som helst, utan den inträffar när alla hedna folken församlar sig till krig mot Israel. Då plötsligt kommer Jesus tillbaka. Då står han där på Oljeberget. Änglarna sa ju till lärjungarna när han blev upptagen till himlen att så som han blev upptagen ska han också komma tillbaka. Alltså kommer han inte i Hongkong. Han kommer inte ens tillbaka i Mölndal. Utan han kommer i Jerusalem. Och han dyker inte plötsligt upp på Ben Jehuda Street eller någonting sånt. Utan det är Olivberget som gäller. Och här finns ju en liten anspelning på tempelkällan som Hesekiel beskriver i sitt 47:e kapitel. Vatten som utgår från tempelplatsen både österut och västerut. Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där blir det sunt, som det står. Odjuret, vilddjuret, kommer alltså att anföra, om det nu är en nation, en union eller en person. Därom råder delade meningar och det ska få göra det även framgent. Vi ska, för att kunna hitta det här skeendet i Saltaren, så ska vi också läsa i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Bekanta oss lite ytterligare med denna situation. Andra Thessalonikerbrevet 2, från 3:e versen. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras. Undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram för en hans stund därinne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. När Jesus återvänder så bryter han detta världsherravälde på enklast möjliga sätt. Han andas på laglöshetens människa. Och det är en notis som ger oss en nyckel till Gamla testamentet. Vi ska nämligen gå till Jesajas 11:e kapitel. Jesaja 11. Där tecknas nämligen också historiens slut och det ankommande fridsriket. Men i helt andra termer så att säga. Vi måste lägga bilderna sida vid sida för att de ska smälta ihop. 11:e kapitlet från början. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila. Vishets och förstånds ande. Råds och starkhets ande. Herrens kunskaps och fruktans ande. Han ska ha sitt välbehag i Herrens fruktan och han ska inte döma eftersom ögonen ser eller skipa lag eftersom öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin muns stav och med sina läppars anda döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet omkring hans midja och trofasthet bältet omkring hans höfter. Då ska vargar bo tillsammans med lamm och pantra ligga tillsammans med killingar. Och kalvar och unga lejon och gödboskap ska samsas ihop och en liten gosse ska valla det. Då kommer fridsrik. Lejon ska äta halm. Med sin muns anda eller med sina läppars anda ska han döda det ogudaktiga. Och det ord jag är ute efter här, det ordet, det är ogodaktiga. Det här är en minst sagt urvattnad översättning. Det hebreiska ordet rasha betyder ungefär det perversa eller det förvridna. Det handlar alltså inte om felparkering. Och det handlar inte om gratisåkning på spårvagnen eller någonting sånt här. Utan när det nu talas om det ogudaktiga så handlar det om den sista tidens ondska som ska blossa upp. Jesus ska återkomma och andas på laglöshetens människa och därmed döda honom. Och i Gamla testamentet, och som vi strax ska se i Saltaren, så talas det växelvis om den ogudaktige och det ogudaktiga. Och så långt jag kan förstå syftar begreppet den ogudaktige i princip på antikrist, på laglöshetens människa. Han har naturligtvis en stor svans av lakejer, eftersägare, hantlangare, understödjare, sympatisör, de ogudaktiga. Falska profeter ska komma i mängd och så att säga bereda rum för den verkligt falske profeten. Och då kan vi ju bläddra till Saltaren. Och så kan vi ju kika på 139:e salmen som vi hade fram i morse. Titta på den där passagen som vi får gåshud av i regel när vi ska avsluta en symöteskväll och råka läsa för långt. Det gäller ju att mjukbromsa på rätt ställe om så att säga inte kaffet ska sätta sig i vrångstrupen. 19 versen. Gud, o att du ville dräpa de ogudaktiga, jag måtte de blodgiriga vika bort ifrån mig, de som talar om dig med onda planer i sinnet, de som har bringat dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med det starkaste hat jag, mina fiender har det blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stad på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Bitvis är det här en bra översättning och bitvis är den, ja, alltid diskutabel. Det är alltid svårt att översätta hebreiska. Och jag ska inte utge mig för att vara någon expert. Men när jag kikar lite i böckerna så verkar det som det stod ungefär så här. Om Gud ville dräpa den ogudaktige. Det står faktiskt singularis, det är jag alldeles säker på. Den ogudaktige. Och visa bort blodets män ifrån mig. Vilka talar ondskefullt mot dig? Dina fiender blir upphöjda, men till fåfänglighet. Skulle jag inte hata den som hatar dig, skulle jag inte avsky dem som reser sig mot dig. Och till sist kommer också frågan, se till om jag är stad på en olycksväg i 24 versen. Där står det alltså, se till att jag inte vandrar på det ogudaktigas väg. O Gud, att du ville dräpa den ogudaktige. Och plötsligt förvandlas ju denna psalm till en psalm i den yttersta tiden. Där psalmisten, där David erinrar sig Guds allmakt och samtidigt anropar Gud emot en övermäktig fiende. O att du ville dräpa den ogudaktige. Och som ni ser, det står här, det som har bringat dina städer i fördärv, står det i vår översättning. Men riktigt vad de har fått det ifrån vet jag inte. Dina fiender blir upphöjda men till fåfänglighet. Upphöjda blir fienderna. De får en väldig makt och en väldig styrka. Och ändå är den styrkan inte större än att det räcker med att Jesus kommer att andas på dem. Så är allt borta. Vi ska lämna saltaren ett ögonblick igen och titta hos Jesaja i det 40:e kapitlet. Där ska ni lägga märke till i 7:e versen att där blåser Gud. Herrens ande direkt blåser. Och nu ska vi läsa från början. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synd. Hör, man ropar, bered väg för Herren i öknen. Bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Vad ojämnt är ska jämnas och vad oländigt är ska bli slät mark. Herrens härlighet ska bli uppenbarad och allt kött ska tillsammans se den. Ty så har Herrens mun talat. Hör, någon talar, predika. Och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet som ett blomster på marken. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar när Herrens ande direkt blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förblir evinnerligen. Stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens bud bärarinna. Häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens bud bärarinna. Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer. Se, där är er Gud. Ja, Herren kommer med väldighet och hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön och hans segerbyte går framför honom. Han för sin jord i bet som en herde och samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar, och sakta för han moder får fram. Nu gäller det att trösta Jerusalem och att förkunna att dess vedermöda är slut. Och då ska man predika. Jaha, vad ska jag predika? Jo, du ska predika att allt kött är gräs. Konstig tröst. Finns det någon som kan bli tröstad av det? Jajamän. När Israels fiender växer i makt. När Guds folks fiender ser ut att fullständigt ta över. Nu blir vi utplånade. Trösta dem som håller på att bli utplånade. Allt kött är gräs. Och dess härlighet är som ett blomster på marken. Herren behöver bara andas på det, så är det borta. Tala om för Jerusalem att dess missgärning är försonad. Att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Det är också en väldigt viktig notis. Israel förskingrades för sin egen syns skull. Och hamnade i trångmål ute bland hedna folk. Men hedna folken gjorde mycket mer än vad de hade, så att säga, anledning att göra. Och den där andra halvan av det dubbla, den gör att nu vänder plötsligt hela situationen. Och därför så är Saltarens vittnesbörd, som vi strax ska se detta, Jesus kom tillbaka för att utskipa en dom. Eller som det heter i den svenska översättningen, skaffa sitt folk rätt. Han kommer för att döma hedna folken när de nu har samlat sig mot Guds folk. Och det har han anledning till. De har gett dubbelt upp för Israels synd. Och nu är man på väg att utplåna folket. Vi ska gå tillbaka till Saltaren nu och fortsätta att leta lite efter antikrist. Och då ska vi först titta på en psalm som faktiskt inte talar om den ogudaktige, men vi kan börja känna igen honom på redan signalementet nu. Och det är den 52 psalmen. Och ni kanske också börjar se att det vi kallar de här hämndsalmerna och hatsalmerna och vredesalmerna i Saltaren är i princip salmer som syftar på antingen Jesu vedermöda eller Israels vedermöda. Det handlar inte om att man blir irriterad på grannen för att han låter maskrosorna växa i trädgården och ber att Gud ska slå ut kindtänderna på honom eller någonting sånt här, utan det handlar om helt andra saker. 52 salmen. För sångmästaren, en sång av David. När Edomén Doeg kom och berättade för Saul och sa till honom, David har gått in i Ahimeleks hus. Varför berömmer du dig av vad ont är du våldsverkare? Guds nåd vara ju beständigt. Din tunga far efter fördärv, den är lik en skarp rak kniv du arglistige. Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala vad rätt är. Ja, du älskar allt fördärvligt tal du falska tunga. Därför ska också Gud störta dig ned för alltid. Han ska gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur det levandes land. Och det rättfärdiga ska se dig och frukta. De ska le åt honom. Se, där är den man som inte gjorde Gud till sitt värn, utan förlitade sig på sin stora rikedom, trotsig i sin lystnad. Men jag ska vara som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd alltid och evinnerligen. Jag ska evinnerligen tacka dig för att du har gjort det, och inför dina fromma ska jag hoppas på ditt namn, ty det är gott. Här är den man som inte gjorde Gud till sitt värn, utan förlitade sig på sin stora rikedom, trotsig i sin lystnad. Och samtidigt är det så. Antikrist, laglöshetens människa, kommer att förhäva sig över allt som kallas Gud och heligt. Men ändå sätter han sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Han är på ett sätt en våldsam hädare. Och ändå en religiös stormästare av något slag. Hur det lilla förvandlingsnumret, hur det kombinationsnumret ska gå att genomföra, det får vi se. Men det löser sig säkert. Därför är det också så att vi kan läsa i Saltaren om den ogudaktig och se att han är en till synes mycket from man. Han svänger sig åtminstone med bibelord. 50:e salmen. 16:e versen. Men till den ogudaktige säger Gud: hur kan du tala om mina stadgar och föra mitt förbund på tungan, du som hatar tuktan och kastar mina ord bakom dig? Om du ser en tjuv så håller du med honom, och med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. Din mun släpper du lös till vad ont är, och din tunga hopspinner svek. Du sitter där och förtalar din broder, din moders son anklagar du. Så gör du och jag tiger, och nu tror du att jag är som du. Nej, jag vill straffa dig och ställa dig det för ögonen. Ni som glömmer Gud, märk detta, för att jag inte må sönderriva er utan räddning. Den som offrar lovets offer, han ära mig, och den som ger akt på sin väg, honom ska jag låta se Guds frälsning. Vi ska bläddra till den andra salmen. Det blir ju mycket textläsning i ett sånt här bibelstudium, men det, på det sättet hinner vi ju igenom det mesta av saltaren kanske. Salm nummer 2. Här har vi precis uppmarschen, så att säga, upptakten till det stora angreppet på Guds folk. Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himmelen ler. Herren bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede, och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. Jag har själv insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill berätta om vad beslutat är. Herren sa till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du ska sönderslå dem med järnspira, som lerkärl ska du krossa dem. Så kom nu till förstånd, ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen så att han inte vredgas och ni förgås på er väg. Ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom. Och i samma andetag ska vi läsa den 110:e salmen. Av David, en psalm. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida till dess jag lagt dina fiender dig till en fotapall. Din makts spira skall Herren utsträcka från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Herren är på din högra sida. Han ska krossa konungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedningarna. Överallt ska döda ligga. Han ska sönderkrossa huvuden vid omkring på jorden. Ur bäcken ska han dricka på vägen. Därför ska han upplyfta huvudet. Den tredje versen här, den sjunger vi ju gärna: villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Och uttrycket Herren Sebaot betyder bokstavligt talat härskarornas gud, arméernas gud. Sebaot betyder alltså arméer. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Ja, ur gryningens livmoder, står det egentligen. Och personligen tror jag att det är de dödas uppståndelse som åsyftas här. Herren kommer med alla sina heliga. Han ska sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden. Ja, det hebreiska ordet rosh betyder både huvud och ledare. Så det är inte säkert att Jesus ska slå in skallen på folk, så att säga. Men antikrist och hans lakejer kommer på något sätt att tillintetgöras. Ledarna. Ur bäcken skall han dricka på vägen, därför skall han upplyfta huvudet, står det ganska kryptiskt i den sjunde versen. Och den versen är hela salmen är kolossalt svåröversatt, gåtfullt, egendomligt språk. Och den sjunde versen här, den är maximal. Men det kan också hända att det står så här att han skall dricka ur vägens källa. Och med vägen kan det mycket väl menas Herrens väg. Han ska hämta kraft ur sin rättfärdighet, och därför ska han upplyfta huvudet. Men vi får se. Nu finns det några psalmer som tar upp det här skeendet mera i detalj. Och det är psalmerna 9, 10 och 11. Vi bläddrar till nionde psalmen. För sångmästaren till Mutlaben, en psalm av David. Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta, jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Du mina fiender viker tillbaka, de faller och förgås för ditt ansikte. Ja, du har utfört min rätt och min sak. Du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Du har tillrättavisat hedningarna och förgjort det ogudaktiga. Deras namn har du utplånat för alltid och evinnerligen. Fienderna är nedgjorda, utrotade för alltid. Deras städer har du omstörtat, minnet av dem har förgåtts. Men Herren tronar evinnerligen, sin stol har han berett till doms. Och han ska döma jordens krets med rättfärdighet. Och han ska skipa lag bland folken med rättvisa. Så var det då Herren en borg för den förtryckte. En borg i nödens tider, och må de som känner ditt namn förtrösta på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre. Lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna bland folken hans gärningar, ty han som utkräver blodskulder har kommit ihåg dem, han har inte glömt de betrycktas klagorop. Var med nådig, Herre, se hur jag plågas av dem som hatar mig, du som lyfter mig upp från dödens portar för att jag må förkunna allt ditt lov, och i dottern Sions porta fröjda mig över din frälsning. Hedningarna har sjunkit ned i den grav som de grävde. I det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad. Herren har gjort sig känd. Han har hållit dom. Han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higajon Sela. De ogudaktiga viker tillbaka ned i dödsriket. Alla hedningar, de som glömmer Gud. Ty inte för alltid ska den fattige vara glömd. Det betrycktas hopp skall ej bli om inte till vinnerligen. Stå upp, Herre. Låt inte människor få överhanden. Låt hedningarna bli dömda inför ditt ansikte. Låt du, Herre, förskräckelse komma över dem. Må hedningarna inse att det är människor. Ja, här frammanas bilden av Herren som håller dom över hedna folken som vill utplåna Guds folk. Tionde salmen ska vi också läsa. Varför står du så långt? Varför, Herre, står du så långt ifrån och gömmer dig i nödens tider? Genom de ogudaktigas övermod måste den arme lida. Må de fångas i de onda planer som de har tänkt ut. Ty den ogudaktige berömmer sig av sin själs lystnad, och den rovgirige talar kränkande och föraktar Herren. Den ogudaktige säger i sitt högmod, han frågar inte efter det, det finns ingen Gud. Så är alla hans tankar. Trygga är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Alla sina ovänner räknar han för intet. Han säger i sitt hjärta, jag ska inte vackla. Över mig ska i evighet ingen olycka komma. Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck. Hans tunga gömmer olycka och fördärv. Han lägger sig i försåt vid gårdarna. I hemlighet vill han dräpa den oskyldige. Hans ögon lurar på den olycklige. Han ligger i försåt på hemligt ställe som ett lejon i sitt snår. Han ligger i försåt för att gripa den arm. Han griper den arm i det han drar honom in i sitt nät. Han trycker sig ner, han ligger på lur, och de olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta, Gud glömmer det, han har dolt sitt ansikte, han ser det aldrig. Stå upp, Herre. Gud, upplyft din hand. Glöm inte det arma. Varför ska den ogudaktige få förakta Gud och säga i sitt hjärta att du inte frågar efter det? Du har ju sett det, du ger akt på olycka och jämmer för att ta det i din hand. Och dig överlämnar den olycklige sin sak. Du blir den faderlöses hjälpare. Bryt sönder den ogudaktiges arm och hemsök det ondas ogudaktighet så att du inte mer finner den. Ja, Herren är konung, alltid och evinnerligen. Hedningarna utrotas ur hans land. De ödmjukas längtan hör du, Herre. Du gör deras hjärtan ståndaktiga. Du låter ditt öra ge akt för att skaffa den faderlös och förtryckt rätt, så att människor komna av jord ej längre bollar skräck. Vi ska hoppa över den 11:e psalmen och istället ta psalm nummer 37. Det är en psalm som på något sätt nästan förbereder folket för vedermödan som ska komma. Och inte minst inledningsorden, harmas inte över de onda människorna, avundas inte dem som gör orätt. Harmas inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. Ty som gräs blir de snart avhuggna och som gröna örter vissnar de. Förtrösta på Herren och gör vad gott det är. Förbli i landet och bemöda dig om redbarhet och ha din lust i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset och din rätt som middagens sken. Var stilla för Herren och hoppas på honom. Harmas inte över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med onda planer. Avhåll dig från vrede och låt förbitteringen fara. Harmas inte, därmed gör du bara illa. För de onda ska bli utrotade, men de som väntar efter Herren, de ska besitta landet. Ännu en liten tid så är den ogudaktig inte mer. Och när du ser efter hans plats, då är han borta. Men de ödmjuka ska besitta landet och tröstas av stor frid. Den ogudaktige stämplar mot en rättfärdig och biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom till han ser att hans dag kommer. De ogudaktiga drar ut svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandrar i redlighet. Men deras svärd ska gå in i deras eget hjärta, och deras bågar ska brista sönder. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktiga stora gåvor. Ty de ogudaktigas armar ska sönderbrytas, men Herren uppehåller de rättfärdiga. Herren känner de frommas dagar, och deras arvedel ska bestå i vinnerligen. De ska inte komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar ska de bli mättare. Ty de ogudaktiga ska förgås. Herrens fiender är som ängarnas prakt. De försvinner som rök, ja, de försvinner. Den ogudaktige lånar och kan inte betala. Men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. De Herrens välsignade ska besitta landet, men det som han förbannar ska bli utrotade. Genom Herren blir en mans steg fasta när han har behag till hans väg. Om han faller störtar han dock inte till marken, ty Herren håller honom vid handen. Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett en rättfärdig övergiven eller hans barn gå efter bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att låna, och hans barn är till välsignelse. Vänd dig bort från det som är ont och gör vad gott är, så ska du få bo kvar i vinnerligen. Ty Herren älskar vad rätt är och överger inte sina fromma. I vinnerligen blir de bevarade, men de ogudaktigas avkomma blir utrotad. De rättfärdiga ska besitta landet och bo i det i vinnerligen. Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är. Hans Guds lag är i hans hjärta, hans steg vacklar inte. Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom, men Herren överlämnar honom inte i hans hand och fördömer honom inte när han döms. Hoppas på Herren och håll dig på hans väg, så ska han upphöja dig till att besitta landet. Du ska se med lust hur de ogudaktiga blir utrotade. Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt. Han utbredde sig som ett grönskande träd väl rotat. Men när man sedan gick där fram, se, så var han borta. Jag sökte efter honom, men han fanns inte mer. Jakt på den osträfflige och se på den redlige hur fridens man har en framtid. Men överträdarna ska allesammans förgås. De ogudaktigas framtid blir avskuren. Till de rättfärdiga kommer frälsning från Herren. Han är deras värn i nödens tid. Herren hjälper dem och befriar dem. Han befriar dem från de ogudaktiga och frälser dem, till de tar sin tillflykt till honom. När man läser en sån här psalm så kan man ju tycka det att, ja, den är ju väldigt orealistisk. Det går ju inte alltid så illa för de ogudaktiga. Utan ibland så har de strålande framgång i affärer, och när de går till konkurs så sticker de till någon ö i Söderhavet eller någonting sånt för att slippa hamna i fängelse. De klarar sig alltid på något sätt. Den här psalmen är ju naiv, säger vi då. Ja visst, om vi bryter ut den ur dess historiska sammanhang. Men när Gud utskipar sin dom, då blir det bokstavligen så här. Det här är alltså inte någonting som kan läggas som en mall eller ett mönster på vilket tillfälle som helst i historien. För även om Gud ofta kan låta den ogudaktige gå under också, så att säga, under resans gång, så uppfyllelsen av denna psalm som profetiskt dokument väntar vi ännu på. Du har väl sett att det står så här, att i 19 versen, att de fromma skall inte komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skall de bli mättade. Så när du tackar nej till att få något litet chip inopererat med 666 på, så är ju tanken då att du ska svälta ihjäl. Herren säger, sök först Guds rik och hans rättfärdighet, så ska det andra tillfalla er. Jaga inte som hedningarna efter vad du ska äta och vad du ska ha på dig. Guds rik är viktigare. Herren ska uppehålla dig i hungerns tid. Den ogudaktige lånar och kan inte betala. Det låter lite konstigt. Antikrist kan väl betala. Ja visst, men när hela det ekonomiska systemet rasar, när det babyloniska systemet faller omkull, då blir det bokstavligen så. Han lånar och kan inte betala. Hur det ser ut kommer vi att få se. Men att det finns en tydlig koppling mellan Gamla testamentet och Nya testamentet i beskrivningen av tidens slut, det behöver vi inte tveka om. Vi behöver bara lära oss att hitta de ord och begrepp som liksom klarar ut det hela för oss. Vi ska sluta med ett par texter. Vi ska gå till 68:e psalmen och läsa några verser där. Och sen ska vi läsa den 67:e psalmen, som är ganska kort. Från början av den 68:e psalmen. För sångmästaren av David, en psalm, en sång. Gud står upp, hans fiender blir förskingrade, och de som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök fördrivs, så fördrivs de av dig. Liksom vaxet smälter för eld, så förgås de ogudaktiga för Guds ansikte. Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje. Sjung till Guds ära, lovsäg hans namn. gör väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren, fröjdas inför honom, de faderlösas fader och änkors försvarare, Gud i sin heliga boning, en Gud som hjälper de ensamma till ett hem och som för de fångna ut till lycka. Endast de motsträviga måste bo i en öken. Nu känner vi igen mönstret. Nu har vi läst tillräckligt många texter som rök fördrivs, så skingras och förintas de obedaktiga. Herren andas och det räcker. 67:e psalmen är en tacksägelse just med tanke på det här. För sångmästaren med stränga spel, en psalm, en sång. Gud vare oss nådig och välsigne oss. Han låter sitt ansikte lysa och ledsaga oss, för att man på jorden må känna din väg bland alla hedningar din frälsning. Må folken, hedningarna alltså, tacka dig, o Gud. Må alla folk tacka dig. Må folkslagen glädja sig och jubla, till du dömer folken rätt och du leder folkslagen på jorden. Må folken tacka dig, o Gud. Må alla folk tacka dig. Jorden har givit sin gröda. Må Gud, vår Gud, välsigna oss. Må Gud välsigna oss och alla jordens ändar frukta honom. Det här är ju en psalm som är påfallande lik den aronitiska välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Och vi ska sluta med att gå till 4:e Moseboks 6:e kapitel och läsa välsignelsen. Inte för att vi inte kan den utan till, utan därför att vi ska läsa versen som står efter. 4:e Mosebok 6 och 22. Sjätte kapitlet och 22 vers. Och Herren talade till Mose och sa: tala till Aaron och hans söner och säg: när ni välsignar Israels barn ska ni säga så till dem: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem. Herren kan inte vända sitt ansikte till Israels barn utan att ha vänt det från dem. Det är alldeles omöjligt. Och detta betyder alltså att Israels historia ska innefatta en period då Herren vänder sig bort från Israel för att sedan återvända sig tillbaka. Och när han återvänder sig tillbaka, då kommer Israel att få frid och fred. Och då läggs Guds namn över folket. Guds auktoritet. Då har folket nått sitt mål. Då är lydnaden, den frivilliga tacksamhetslydnaden, kärlekslydnaden, äntligen en verklighet. Så ska de lägga mitt namn på Israels folk, och jag ska då välsigna dig. Sedan är det Israels sak att välsigna alla de andra folken. Sedan dess ledare är borta. Och vi måste som hedna kristna veta att detta är det slut som Bibeln gång på gång talar om för oss att historien löper mot. Det vore inte så bra om vi hörde till dem som ingick i avfallet till det antikristliga väldet. Vi kan inte hindra politiska skeenden, förstå mig rätt. Men det kommer en dag då vi själva, som människor och församlingar, måste välja. Hur långt är kvar vet vi inte. Vi måste bara veta. Det finns en dag då vi måste välja. Nu ska vi be.
Herre, vi tackar dig för att ditt ord ger oss många samstämmiga vittnesbörd. Vi har svårt att tacka dig för att vi tycker kanske att detta var inte det vittnesbörd vi hade önskat oss. Inte den version av framtiden som vi ville se. Men vi kan förstå, Herre, att det här kan vara en väg som leder till det mål du har satt dig för. Och att du också ger oss löften. Att du ska uppehålla oss. Du ska stärka och stödja oss. Hjälp oss att se och förstå den tid vi lever i och den tid som kommer. Så att vi kan styrka både av Saltarens vittnesbörd och andra texter stå stadiga, hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Vi vill vända oss till dig, Herre, i tillbedjan. I en häpnad över ditt ords rikedom. Öppna våra ögon så att vi kan se korsets vishet.